En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till en undran till vår frågepodd om svensk inrikespolitik som vi skjutsar ut i universum varje måndag. Jag, Olivia Svensson, och du, My Råväder.
Ja, hej.
Hej. Vi har haft lite påsklov faktiskt och är eventuellt utvilade, lite oklart möjligen. Men i alla fall redo att ta oss an en ny vecka i politikens tecken.
Äntligen.
Tillbaka.
Äntligen tillbaka.
Och den rivstartade ju den här veckan med att regeringen överlämnade vårbudgeten för 2026 till riksdagen. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade den under en pressträff. Väldigt välbesökt såg jag, du var där bland annat. Men det mesta ur den här budgeten är ju redan känt. Eftersom regeringen pytsat ut den här informationen löpande och eftersom det är en så kallad vårändringsbudget, eller hur?
Precis, pengarna ligger ju i vårändringsbudgeten och allt det var redan känt. Det som de ville säga var en nyhet på den här presskonferensen, det var ju att man har kommit överens om inom Tidöpartierna att man inte ska göra ofinansierade satsningar inför valet.
Okej.
Okay. Den landade som en duns här inne i den här studion.
Ja, men vad menar hon med det? Vad är det för skillnad mot tidigare?
Nej, men vad de menar är att de försöker sätta press på oppositionen att inte lägga fram en massa vallöften som man inte har då kan berätta hur man ska finansiera det. Samtidigt så är det ju då inte ett gemensamt finansieringssystem eller vad man ska kalla det, utan det är varje parti för sig som ska kunna finansiera saker. Så på det, jag måste säga att jag inte riktigt förstod styrkan bakom den här nyheten och det här avtalet.
Du ser ju på min min att jag också är helt bara
ja, men det var en väldigt glad tjänsteman som tyckte att hans liv skulle bli lättare och ja, det var så. Lite oklart hur. Mm.
Jag har också hört att det ska satsas på både rymden och på IVF, My.
Men IVF:en var ju en känd satsning sedan innan. Och det är ju en av de permanenta satsningarna, så en sån satsning där man har sparat in för att lägga pengar på detta. De menar ju att alla de här andra satsningarna, det var ändå 7 miljarder, tillfälliga satsningar på grund av konjunkturen och därför så behöver man inte finansiera det, för det här var ju också icke-finansierade satsningar i den här vårändringsbudgeten.
Men det var i alla fall regeringen väldigt stolt över, för jag såg många som skrev om det här som presenterade det här ur regeringen i förra veckan under påsklovsveckan, att det var många som var ute och pratade om det här, Ebba Busch och Ulf Kristersson, och det var ett väldigt halabaloo.
Ja, men så är det väl också lite i budgettider, att stolthet är väl den tydligaste känslan för vad de gör, och sen så får man väl se hur fortsättningen ser ut.
Och då tänker man att rymden också är ett sånt område där folk ska känna, åh vad härligt, eller?
Ja, men Sverige är ju stora i rymden, inte i rymden, men det är ju en stor industri i Sverige med rymdforskning, så att på det sättet är det ju inte konstigt. Vi har ju till och med en rymdminister, det är Lotta Edholm.
Är hon rymdminister utöver det hon redan gör?
Jo, men det är väl för att det ingår i utbildning och hon är då ansvarig minister över rymdstyrelsen, vilket vi också har.
Häftigt.
Man kan fördjupa sig mycket i svensk rymdpolitik om man verkligen är intresserad.
Det kan man i så fall leta
Den
upp.
Den finns.
Men Lotta Edholm blev faktiskt genast lite coolare i mina ögon, måste jag säga. Fick vi annars någon ny information? Jag hörde att svensk ekonomi är urstark, enligt Svantesson.
Och det har du aldrig hört förut?
Det känns som en repetition, men den är väl ändå trevlig. Man undrar, är det ett uttalande som hon kommer behöva äta upp? Eller är det ett uttalande som hon faktiskt lägger viss tyngd bakom?
Alltså konflikterna i svensk ekonomi handlar ju inte om den är stark eller inte, utan den handlar ju om hur man gör med pengarna framåt. Alltså hur mycket lånar man för att finansiera sina satsningar, hur mycket lånar man inte? Och hur ska det finanspolitiska, nu har människor redan stängt av, men hur ska det finanspolitiska ramverket fungera framåt? Man har gjort om till ett balansmål, vilket gör att man har i stort sett frigjort ett antal miljarder, jag vet inte om det är 20 eller 25 miljarder, som man kan satsa mer än innan när man behövde spara varje år när man hade ett överskottsmål. Så överskottsmål, spara, balansmål, plus minus noll, underskottsmål som vissa partier ville ha, då kan man spendera ganska, inte fritt, men mycket friare.
Jag ser att dina läppar rör sig, men jag försöker sortera det du sa. Lyssna. Sen ja, när jag lyssnar.
Du kan se det som en sån här sån här white noise.
En del tycker att det här är jättespännande. Nu ska jag inte vara sån. Men det som också landar som ett brev på posten efter en pressträff som regeringen har haft om ekonomi är ju att oppositionen går ut och surar. Inget undantag idag. Svantessons mandatperiod har varit 4 förlorade år för det svenska folket, sa Socialdemokraternas Mikael Damberg. Väntat uttalande får man säga, va? Det var sån här man kan checka av nästan, det är ju det. Som en bingo.
Det är ju en dans som är densamma varje gång den sker.
Den ska bara vara så.
Det känns ändå tryggt med kontinuitet på ett sätt.
Tryggt i kaoset. Nu är det dags för vår undran den här veckan som kommer från Selma. Hej Olivia och My. Jag är förstagångsväljare i valet 2026 och jag och mina kompisar börjar så smått fundera på hur vi ska rösta. Det är en sak att hänga med i vad som händer i politiken, en annan att veta vad man själv faktiskt tycker. Man kommer ju inte hålla med något parti till 100%, men hur avgör man vilket man sympatiserar med mest? Och så har vi region- och kommunalvalen. Den politiken tycker jag är svår att följa. Är det bara att rösta samma i dem som i riksdagsvalet? Ni hör ju, det är svårt att veta så här första gången. Ge oss förstagångsväljare era bästa tips för att veta hur vi ska rösta. Och såklart tack för en trevlig podd. Hälsningar Selma. Tack Selma för din undran och för att du lyssnar. Nu är ju Selma förstagångsväljare, men jag tror att det hon funderar på är det som väldigt många andra väljare funderar på. Nämligen, hur avgör man vilket parti man sympatiserar med mest? Det är inte alltid så enkelt, My. Vilket är ditt tips, bästa tips för att ta reda på det?
Håll i hatten, nu kommer det en lång monolog om demokrati och...
Behöver du stämningsfull musik?
Nästan. Ja, men jag tycker ändå att de flesta har någon slags känsla för om man är höger eller vänster i politiken eller på den politiska skalan. Det vill säga, alltså tycker man att Tide har gjort ett bra jobb? Sympatiserar man med den riktningen politiken har? Eller gör man det inte? Alltså då är man ju hög om man sympatiserar med dem. Eller gör man det inte? Tycker man att det är på väg åt fel håll, det finns värderingar man inte håller med om, då skulle jag säga att man sympatiserar med åt vänster. Har man ingen känsla för om man är varken höger eller vänster, vad är man då?
Centerpartist.
Det var Centerpartist.
Kanske liberal.
Då skulle man kanske börja med att läsa Centerpartiets partiprogram. För om vi ska gå in i mer, det som Selma egentligen efterfrågar är väl en metod för att vaska fram var man står politiskt.
Ja, metod måste vi ha.
Det är metoden som är grejen. Ja. Så
man kan inte gå på känsla bara, menar jag. Man måste ha metod.
Nej, jag skulle nog ändå argumentera mycket för att det är mycket känsla. Alltså magkänsla när man väl har hittat någon slags hörna där man befinner sig. Sen tycker jag också att man måste lägga det på en rimlig nivå. Det ska inte kännas jobbigt, tråkigt, en utmaning att ta sig an politik. För politik är inte tråkigt, kan vara, om man liksom tar sig an för mycket. Om man börjar tänka så här, jag måste läsa alla partiprogram, och så bara dör man inombords bara på den
tanken. Då blir det ju akut
direkt. Då ska man ju inte göra det.
Nej.
Om man däremot tänker så här, det är jätteviktigt för mig att hitta en ideologisk kärna var jag befinner mig i politiken. Och just nu vet jag inte överhuvudtaget var jag står. Ja, men då kanske man ska gå in och läsa partiprogram. Då tror jag mycket på känslan i magen. Jag tror att man ändå, om man är en 18-åring eller upp till 23 då, man har inte röstat förut. Alltså man har ju ändå någon slags, man har ju ändå livet med sig, även om det kanske inte är jättelångt, så har man ändå livet med sig och erfarenhet om man kommer från en familj, det finns tankar kring politik där. Alltså jag tror att det finns ändå en känsla om man letar efter den. Ungefär vad man står på politiskt och vad man har för värderingar.
Vi och många andra medieföretag sysslar ju med så kallade valkompasser. Aftonbladet har ju också alltid en valkompass. Hur mycket hjälper den typen av, vad ska man säga, test För att man ska få ta reda på vad man egentligen tycker.
Men jag tycker inte att det är en dålig idé. Men så här brukar jag säga till mina vuxna vänner. Alltså vart fjärde år är jag ju väldigt populär som kompis. Mm. Och det här...
Så många sms och DMs och samtal. Hur ska jag göra, Mi? Vad tänker du kring det här?
Ja.
Vad svarar du då?
Då brukar jag svara så här. Att gör en valkompass. De brukar vara ganska roliga att göra. Tillbaka till att det här ska kännas ändå som en lustfylld sak. Även om den är också allvarsam. Jag tycker inte man ska ta det man får som resultat i en valkompass rakt av och rösta utifrån det, men jag tycker man ska kan se det som en riktning. Välj sen det partiet som du gillar mest av de som du fick, för man får ju en skala då, ungefär hur mycket man sympatiserar med olika partier. Och är det så att man inte alls sympatiserar med de man har fått, fundera över varför och sen så välj det som känns bäst. Alltså det handlar ändå om att man väljer någonting där man känner sig grundad. Eller vad ska man använda för ord? Där man känner att man har någon slags tillhörighet.
Och ett tips kan ju vara att om man känner att inget parti ger en känsla av glädje, då kan man åtminstone välja det parti som kanske står längst bort från det parti som ger en minst glädje. Det är ju också en taktik som jag vet att många använder sig av. Mm. Alltså det vill säga, de röstar emot någonting snarare än att de röstar för någonting. Okej, det här partiet vill jag absolut inte ska styra Sverige. Nej. Då röstar jag på det partiet som är längst ifrån. Mm. Det kan ju också vara en taktik, menar jag, om man nu inte hittar ett parti som fyller i alla bockar för en.
Nej, och egentligen handlar det väl mest om Sverigedemokraterna. Alltså, vad har du för inställning?
Nu säger inte jag att det var så de vänner som jag tog upp här tänkte i för sig.
Det kan ju vara både höger och vänster, men...
Ja, men något parti som är polariserande brukar det ju ofta handla.
Och det är ju egentligen nu för tiden mest Sverigedemokraterna. Alltså, om du är en borgerlig väljare, om det är det du får upp i en valkompass, men du verkligen inte vill ge Sverigedemokraterna inflytande, då blir det kanske lite mer komplicerat i det här valet, för att då har man ju...
Då hoppas ju Centerpartiet att de ska rösta på dem,
exakt,
förstås.
Exakt, de gör det. Nu fattar jag ju då som förstagångsväljare. Jag vet inte om hon är 18 år eller hur gammal hon är.
Nej, det vet vi inte.
Det vet vi inte. Men jag tänker att om man är förstagångsväljare så befinner man sig nog ändå i en studiemiljö. Det kan vara gymnasiet, det kan vara högskola eller universitet, folkhögskola. Men i alla fall ett sammanhang där man engagerar sig i politik och där man kan ta del av väldigt mycket politik i valtider. Så det finns ju ett ypperligt tillfälle för henne att få den här informationen utan att kanske sitta på sin kammare och behöva ta reda på det själv. Och det är ju att nästan alla partier är ute och besöker skolor, universitet, högskolor. Jag uppmanar ju ingen att tjotta med Nushi eftersom det är den mest irriterande valstrategin.
Förtydligande då att Nushi Dadgostar åker runt och kör någon slags barturné runt
exakt,
om i Sverige.
Ja, vilket, ja.
Ja, nej.
I alla fall, det uppmuntrar vi inte till. Det finns andra sätt. Och det är ju att de håller i debatt. De har utfrågningar, jag vet att de har så här bokbord till exempel.
Man kan följa dem på sociala medier.
Man kan följa dem på sociala medier.
Och försöka sålla bort allt trams också. Då.
Jag tror ändå på det mänskliga mötet.
Ja.
Jag tror att det finns ju någonting annat, någonting viktigare i att kunna gå ut och ställa sig då vid ett bokbord och prata med en engagerad annan ung person. Någon som brinner för sitt parti, någon som kan berätta vad partiet står för. Där kan man också få en känsla.
Sen är det ju så, Selma skriver att man inte kommer hålla med något parti till 100%. Nej, det vore ju nästan världsrekord om man lyckas hitta en sån person. Men vilka procent är viktiga? Alltså det vill säga, vad ska få avgöra hur man tänker att man ska rösta? Kan det handla om att man till exempel riktar in sig på en specifik sakfråga som man känner, okej, jag brinner ju för klimatet, det tycker jag verkligen är så viktigt, här kan jag inte kompromissa. Eller jag tycker verkligen att det är viktigt att man utvecklar att man gör bostadsmarknaden lättare för unga. Kan det vara en metod? Att man riktar in sig på en fråga och så hoppas man att resten av partiets partiprogram håller lite samma stil?
Ja, jag tycker det är en jättebra strategi. För att om du håller med ett parti 100%, då är du ju partist. För det är ju det.
Det,
är ju
det, det vet vi, hur de funkar.
De funkar ju så att de håller med parti 100% och så låtsas de inte om som det där som de inte håller med om finns. Och så fokuserar man bara på det som man
de
håller med om.
De ljuger för sig själva helt enkelt.
Det är en annan, bättre, mer poetisk beskrivning av vad det är som pågår.
Ja.
Mm. Och ja, men jag tror också att man behöver titta på liksom sakfrågor då som man tycker är viktiga. Och Selma frågade också om det här med kommun- och regionpolitik. Och där är det ännu viktigare, tror jag, med sakfrågorna. Alltså, det är ju svårare med kommun- och regionpolitik för att det är svårare att engagera sig. Men det är också viktigare för att det påverkar dig mer i din vardag.
Precis.
Än vad rikspolitiken
Vilka
gör.
Vägar ska byggas där du bor? Ja. Hur ska skolan se ut? Hur ska ditt sjukhus finansieras?
Ja, och jag måste ju säga att jag är ju väldigt dålig på kommun- och regionpolitik själv. Om jag ska vara ärlig.
Vilket avslöjande.
Ja.
Men det är ju förlåtet.
Jag är ju helt uppslukad av rikspolitiken på gott och ont.
Det tar sin tid.
Jag ser denna brist hos mig själv. Jag är inte blind för mina brister.
Jag tackar dig för din uppriktighet, My.
Mm, du ser också mina brister.
Nej, inte alls. Men jag tackar dig ändå för din uppriktighet.
De är inte hemliga.
Den kändes uppfriskande.
Nej, men då tror jag att det är viktigt att gå nära om man ska bli engagerad. Som du var inne på, om du är ung, kanske bostäder. Alltså, hur funkar det i din kommun om du vill flytta hemifrån? Finns det någon politiker som är engagerad i detta? Finns det något parti som driver politik som du tänker skulle kunna göra skillnad, Selma? Du kanske har en kronisk sjukdom eller någon som är dig nära som du tycker om har en kronisk sjukdom. Då är det ju lätt att engagera sig i sjukvården till exempel. Regionpolitiken är ju fruktansvärt underrapporterad och ingen bryr sig om det. De har jättemycket pengar, de påverkar jättemycket hur din vardag ser ut. Om du kommer till kollektivtrafik, sjukvården, kulturen i den regionen där du bor. Saker som ju alla människor, inte bara unga människor, alla människor engagerar sig i.
Man kan ju börja ta reda på vilka som ens är ens företrädare. Vilka är det som styr nu och vad har de gjort?
Ja. Det tycker jag också så med kompasserna, att om man har en massa, kommer upp en massa partier så man tänker så här, något av det här partiet skulle jag kunna tänka mig rösta på. Och då tycker jag personligen att man kan tänka på vilken partiledare gillar jag bäst. Alltså, vem ger mig bäst känsla? Alltså, det är inte oviktigt i politiken att känna att man liksom kan knyta an till en partiledare eller att man gillar dem eller att man känner att de liksom står för samma sak som du står för. Alltså, det betyder någonting. En annan sak som också är viktig, det är till exempel, du kanske är förstagångsväljare, men du kanske också är en ung förälder. Alltså, vad finns det för stöd om du är en ung förälder i din kommun eller region? Hur fungerar barnomsorgen i din kommun? Alltså, det finns så många saker som är din vardag i kommun- och regionpolitiken. Och jag vet att det är en uppförsbacke att var fjärde år behöva sätta sig ner och sätta sig in i detta. Men jag tror precis som du, Olivia, att det här med att hitta sakfrågor man engagerar sig i och ta sig an det bara.
Nu nämnde du det här med personfrågan, My. Alltså, det där är ju intressant, för att hur mycket ska man tänka på de som företräder de olika partierna när man står i valurnan? Personerna, ansiktena, särskilt med tanke kanske på att vi har sett en del partiledarbyten under den senaste mandatperioden, eller kanske fler än vanligt. Alltså, det finns ju också en risk att man verkligen siktar in sig på en person. Åh, jag älskar den här personen. Ja, men om ett halvår kanske den personen är utbytt mot någon annan. Det finns ju ingen garanti.
Nej, det finns ingen garanti i politiken.
Så mycket ska man tänka på det här med människorna bakom?
Jag tror
som företräd.
När det handlar om partiledare så tycker jag att man ska tänka på det. Sen är det lite olika i olika partier. Det finns olika partikultur. Hur stark en partiledare har, hur starkt inflytande partiledare har för sitt parti. Alltså, är det väldigt toppstyrt?
Jimmy Åkesson.
Exakt, Sverigedemokraterna, de är extrema åt ena hållet. Eller finns det mycket mer av en liksom gräsrotsrörelse?
Miljöpartiet,
extrema åt andra hållet. Centerpartiet, kanske inte under Annie Lööfs sista år, det var också ganska toppstyrt. Men annars generellt sett också ett gräsrotsparti där det kanske inte är, där partiledaren är viktig men kanske inte avgörande för vilken riktning partiet tar. Så att det är ju klart att människorna betyder någonting, och vi ser ju, har ju sett en trend under många år nu att partiledarna blir viktigare och viktigare, både i debatten och som representanter för sina partier.
Samtidigt som de då kan ryka efter några månader, som vi såg med Anna-Karin Hatt. Regeringsfrågan är också högintressant. Vilket lag partiet man röstar på kommer att tillhöra efter en valvinst? Och det är ju intressant hur mycket Magdalena Andersson och Elisabeth Hanringqvist än försöker spela ner den betydelsen, och det ska inte spela någon som helst roll vilket lag vi ska forma. Hur mycket tycker du att man ska tänka på lag My när man lägger sin röst?
Ja, det här är lite olika val. Det här året så kommer ju laget att spela roll om man har väldigt starka känslor för Sverigedemokraterna eller emot Sverigedemokraterna. Det är egentligen det som kommer att spela roll i det här valet.
Så har det väl varit de senaste valen, va?
Så har det varit under ganska lång tid.
Där kanske är en start för Selma och hennes kompisar att tänka hur deras relation till Sverigedemokraterna ser ut och hur de vill att Sverigedemokraterna ska få vara med eller inte få vara med i Sveriges liksom maktstruktur.
Egentligen är det här ju bara relevant för borgerliga väljare i det här valet. Eftersom på den rödgröna sidan så har man ju inte samma... Alltså det är inte samma problem med SD där, för där har alla partier en röd linje mot SD.
Men jag menar, då kan ju Selma och hennes kompisar tänka, var är min röda linje? Var finns mina röda linjer? Det är också ett sätt att tänka, menar
jag. Ja, och då är det så att om man är emot Sverigedemokraternas inflytande, då kan man inte rösta på ett borgerligt parti i det här valet. Och är man borgerlig men är emot, då behöver man fundera över vad man ska göra med sin röst faktiskt. Jag tror att det är väl egentligen det stora dilemmat i det här valet. Är man en rödgrön väljare idag, då är det ju inte lika problematiskt. Alltså där finns ju andra problem. Men just det här med liksom vilket lag man ska tillhöra är inte ett av de problemen.
Jag tycker det ändå att jag fastnade lite vid det här du sa om magkänsla, My. För att min magkänsla är att många människor som har en magkänsla, de har haft den så länge så jag är inte säker på att de ens vet själva vad den egentligen bygger på. Eller om den ens fortfarande stämmer överens med verkligheten. Om jag bara ska ta ett exempel. Alltså jag har kompisar som ibland blir förvånade när de gör olika typer av valkompasser till exempel. Eller tester. Och då har de ju tänkt att jag har ju alltid varit så här. Och nu blev jag, oops, någonting helt annat. Alltså, de kanske i själva verket sympatiserar med ett helt annat parti. Jag har ett exempel med en person som trodde att hen var liberal. Visade sig att hen var miljöpartist enligt den här valkompassen.
Oj, vilken chock.
Så jag bara säger också det här med att ens magkänsla, det kanske har att göra med att, ja men okej, en gång i tiden älskade jag Bengt Westerberg. Jag måste nog fortfarande vara liberal.
Bara ett exempel,
det var
draget
bara ett exempel.
Ur hatten.
Jag hittade en liten hatt här borta som det står Bengt Westerberg på, jag gör det ibland.
Den står
jag har en
här.
Svensson-hatt också, ja. För all del.
Ja.
Ja, vi kan ta Alf Svensson. Jag hörde Alf Svensson spela saxofon en gång, det var det vackraste jag har hört. Och jag tycker om Jesus. Jag kanske borde rösta på KD. Och så kanske man i valkompassen visar sig
vara socialdemokrat. Och sen så träffar du Ebba Busch och så tänker du så här, va?
Exakt. Mm. Och så visar det sig att jag egentligen är socialdemokrat. Man kanske bara inte ska lita på sin magkänsla för mycket utan att kolla fakta vill jag säga. Jag vill lägga till att du också ska kolla fakta.
Ja. Jag tycker, så min ordning är väl mer så här, kolla fakta. Och när du väl har gjort det, när du har faktan på bordet, då går du på magkänsla istället.
Eller så här, magkänsla, kolla om fakta stämmer med magkänsla. Gå på magkänsla igen.
Ja.
Kolla sakpolitiken. Kolla den, hur påverkar den dig i din vardag. Tänk efter hur du ställer dig till Sverigedemokraterna. Eller till exempel Vänsterpartiet. Vad går mina röda linjer kring olika saker? Jag vet inte vad det kan handla om. Sen. Är det dags?
Sen är det den 13 september.
Läs eventuellt lite partiprogram. Lyssna på en runda till och en undran till. Vi kommer fortsätta ge information om allt som händer.
Det finns ju en bra service i de politiska poddarna.
Vår det gör det.
Andra.
Vår och andra. Ja. Så bjussiga får vi ändå vara.
Våra vänner, de andra politiska poddarna.
Ja, det tycker jag är... För precis som Selma skrev här, att få information... Hon skrev så här, ja det kan ju vara lättare att veta vad man ska få information. Men att faktiskt fälla själva avgörandet. Hur ska jag sålla all den här informationen? Hur ska jag få fram vad det är som är jag?
Ja, men om jag ska kunna sammanfatta egentligen här då, mitt råd till Selma.
Ja, tack.
Det gör det på ett lustfyllt sätt. Det ska inte tynga dig att ta in politiken.
Men det är så lätt för dig att säga som älskar det här så mycket. Nej, så att du lever och andas svensk inrikespolitik.
Jag lever mitt liv i det här. Men det finns, jag ser ju också att
men
det
hur ska hon göra
nivå.
Det lustfyllt?
Jo, men då, jag tror lusten finns
ju att träffa. Kan man öppna så chokladkakan och så ska man sitta och bara mumsa samtidigt som man går igenom.
Jag tycker inte om choklad, så det funkar inte för mig. Nej, men jag tror att det lustfyllda finns i mötet med människor. Jag tror att om man är i ett sammanhang där hon förmodligen befinner sig, att man ska gå på debatterna, att man ska gå och prata med de ungdomsförbunden som kommer till i olika skolor, universitet och högskolor. Jag tror att man ska ha ett samtal, ett öppet samtal. Och sen så tror jag att man ska gå på magkänsla. Och jag vill argumentera för magkänslan av en annan anledning efter att man tagit reda på fakta. Det är ju också att känslan, när man har gått på sin magkänsla, så tror inte jag att man blir besviken på samma sätt.
Nej.
Som när man har baserat sitt val endast på fakta. För fakta och politiska förslag kan ändra sig drastiskt i politiken. Men om du ändå har gått på en känsla för någonting som kändes bra för dig, då tror inte jag att man blir lika besviken. Och då tror jag att man kanske ändå kanske tar nästa steg och engagera sig. För att här brinner jag väldigt mycket för. För att det här att gå och rösta och engagera sig i politiken är ju bara, eller engagera sig i att gå och rösta är ju bara en början. Man kan också engagera sig vidare. Om man kanske hittar någonting i en valrörelse, någonting som man blir
som verkligen känns
gripen av och som känns viktigt och som man vill ta vidare, då kan man också engagera sig i politiska partier, man kan engagera sig i andra föreningar också, det finns liksom civila föreningar man kan engagera sig i, men det finns ju någonting här om man har ett intresse, man kan göra skillnad, även om man bara är en väljare så har man en röst och man kan göra skillnad.
Och det du säger om magen, egentligen tänker jag att det kanske ändå är hjärtat du pratar om. Vi rösta med mitt hjärtat.
Mitt ishjärta som jag har.
Men, har inte du haft ett trevligt påsklov, Mia? Jag trodde vi var tillbaka i någon slags värme här.
Jag tänkte så här, att vi brukar prata om att jag inte tycker om känslor i politiken.
Just det. Men man kanske ska, du tycker att man ändå ska använda sitt hjärta och sin mage här. Och inte bara sin hjärna helt enkelt.
Nej,
jag vill propagera för jag kommer att tänka på det nu när du pratar om det här med möten. Att kanske vore det kul för Selma och hennes kompisar att starta en liten diskussionscirkel. Mm. Och då kan de till exempel göra som man gör i en bokcirkel. Att de kanske kan ta ett ämne till varje gång de träffas. Och så kan de prata till exempel om vården eller om skolan. Eller om bara att de, okej, vi pratar om Miljöpartiet. Och så kanske de diskutera sinsemellan. Det skulle kanske kunna vara kul och lustfyllt. Om man kan prata, för det är ju kul att prata politik. Jag fattar varför folk är så rädda för att prata om politik.
Prata inte politik eller religion på middag.
Jo!
Ja, det är en falsk sanning.
Prata religion och ekonomi och religion.
Ja. Alltså politik är ju, det kanske också beror på mig, men det är ju ett ämne som människor alltid tycker det är roligt att prata med mig om.
Jag älskar att prata om det.
Ja, jag älskar ju också prata om
det. Jag älskar också prata om religion. Jag älskar också
stating the obvious.
Ja, nej men alltså snälla, var inte så rädda för att prata om saker. Ställ frågan i ditt kompisgäng, hur tänker du? Och sen så var beredd på, bli inte arga på varandra för att någon säger någonting som du tycker verkar obehagligt. Ja, vadå, ska du rösta på dem? Vad menar du med det? Utan våga ha ganska högt i tak.
Alltså dina starkaste argument växer ju från sånt du inte håller med en annan person om.
Exakt, det är då du börjar känna vad som verkligen gäller. Jag minns en gång vi hade en jättehög diskussion en gång i ett kompisgäng om monarkins vara eller inte vara. Det var typ den roligaste kvällen jag haft på länge, minns jag. För att det var så spännande att höra allas argument för och emot. Så våga prata och så hoppas jag att det går bra för Selma och för dig och dina kompisar i valet.
Det kommer gå jättebra.
Det tror jag
med. Måste säga att jag har...
Och för alla andra också.
Ja, men jag har under de senaste åren liksom blivit mer och mer imponerad av unga människors engagemang. Jag vet att det finns en brist i att det inte finns tillräckligt tillförsel in i partierna. Det är inte lika många som engagerar sig. Och det kanske är så att de inte engagerar sig partipolitiskt, men unga människor och förstagångsväljare är otroligt engagerade. Och jag känner liksom ingen oro för framtiden alls egentligen.
Vad fint. Där kom värmen tillbaka. Nu kanaliserar vi den här känslan in i veckan och så hörs vi igen på torsdag i en runda till. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.